Morsning, korsning, barnförlossning. Ibland så behöver man bara visa att man är mänsklig. Och börja med att snubbla på orden. Jag skulle ett Krille P-hommage, men det blev ingenting av det. Hej och välkomna till Toto Balotto, säger jag istället. Thomas Wilbacher tänker nu är det väl bara pang på Champions League-finalen här, va? Men vi måste väl ändå börja i att du ruttnade lite på Sverige, som du gör ett par gånger per år. Jaha. I helgen igen. Först så var det Henke Larsson som alltså är klar som assisterande, någon slags ass.
Det är väl som de skriver nu för tidigare. Jag såg att Todor var klar för Juventus också. Han är med i staben.
Han är med i staben. Yes. Och det är svårt för oss som inte är med i staben att veta exakt hierarkin och vem som gör vad. Såg till exempel då att Arteta har mer eller mindre låst upp Andreas Georgsson från Brentford här nu till Arsenal.
Kan du hans historia eller?
Nej, bara Malmö liksom.
Ja. Verkar vara ruskigt fast bright.
Mer,
Nej, jag kan inte hans historia. Jag tänkte om det fanns någon liksom, ännu större bakgrund. Vi får väl återkomma. Vi vet ju att Ponne, när vi har pratat med honom flera gånger, har ju hyllat honom jättemycket. Att han liksom en stor del av Brentfords, får man ändå säga, framgångar under den här säsongen, även om det inte räckte hela vägen.
Hur som helst, det jag skulle komma till var att även fast det kanske står assisterande tränare på någon, och så står det hjälptränare på någon annan, och så står det lagledare på en tredje. Alltså,
finns rollen lagledare i proffsfotbollen?
Ja,
eller är det team manager som är lagledare?
Det är väl lagledare.
Men i breddfotbollen så är lagledare, sköter väl typ boka träningsmatcher, boka kupper och liksom sådana grejer. Så
rumsindelning.
Men
det är väl vad Morgan DeSantis gör i Roma?
Ja, kanske. Man brukar ju snacka om att team manager också är någon slags länk mellan spelarna och högre upp i den sportsliga ledningen.
Team manager var ju den första liksom introduktionen man fick till den rollen. Det var ju Allbäck till Hamrén. Jaha, så att Allbäck är assisterande förbundskapten? Nej. Han är team manager.
Ja, men man ligger lite närmare. Jag har ju funnits i Europa i de stora klubbarna och de stora ligorna mycket, mycket längre. Jag kommer ihåg när Roberto Ripa, den jävla långsammaste försvararen jag någonsin har sett på en fotbollsplan. Fiorentina pratade vi om i C2. När han blev team manager i Serie A. Så att det har ju funnits längre än Marcus Allbäck. Men som du säger, i svensk fotboll så var ju Allbäck den första team managern man minns.
Svenska fotbollsmänniskor mår ju heller inte dåligt när man får liksom damma av en ny term som är på engelska. För att det liksom inte... Det är en upphottad version av den svenska varianten som finns. Jaha, han är lagledare. Nej, det kan man, han är team manager. Ja, men vad är skillnaden mot lagledare då? Svårt att gå in på det. Vi spelar med wingbacks. Alltså ytterbackar. Nej, de är mer vingar. Okej. Okay. Alltså de spelar ytterzon. Ja, och det är väl inte riktigt liksom så här, alltså visst man kan väl säga ytterback med en liten högre utgångs, men vi spelar med wingbacks.
Vår gäst, nu kommer jag på det. Jag pratade nyligen med någon, skulle jag säga, som sa att fan, vi gjorde det där redan på 70-talet, 80-talet spelade vi med vingar.
Just det.
Ja, det är vår kommande gäst som satt i stolen du sitter i.
Just det, Kjell Jonevret gästar Toto Balotto måndag 7 september.
Så är det.
Det blev ett härligt samtal.
Skönt med en röst från, ja, men han är ju nu såklart, men han är också då. Så skönt med en röst med lite, kanske lite större perspektiv och mer historia.
Framförallt så kallade vi honom efter inspelningen för vuxen. Fan vad skönt med en vuxen person som bara är lite jävla vuxen.
Ja. Kommer in utan masker och sådär.
Jag skulle någonstans med det här med hjälptränare och assisterande och så vidare. Vissa var ju väldigt tydliga med att påpeka att han inte alls assisterande tränare i Barcelona. Han är som om det spelar roll. Han är fucking handplockad av Ronald Koeman in i en av världens tre största fotbollsklubbar för att föra dem tillbaka till toppen. Just nu och förmodligen även framöver innehållandes världens bästa fotbollsspelare, Lionel Messi. Och Barca vill ha Henrik Henke Larsson där. Mm. Jävligt mäktigt. Men det här fick det att tända på cylindrarna då gentemot missundsamma Sverige.
Nej, men du säger ju precis det jag skrev egentligen. Att det är så jävla stort att vi kan ha en svensk högt upp i Barcelonas liksom, tränarhierarki, höll jag på att säga. Det är inte så att han har blivit klar för U19 eller U17 och ska göra någon resa i Barcelonas akademi, utan han är liksom inplockad i A-laget. Och jag menar, jag förstår ju självklart supportrar till Helsingborg som är förbannade på honom, eller att en IFK Göteborg ultra tycker att han är en pajas, för att liksom Henke för dem, det är ja, det han har gjort inom svensk fotboll de senaste åren. Men det jag däremot har jävligt svårt att förstå, det är ju folk med perspektiv, med en objektivitet också till alltihopa, som liksom pratar om hans innebandyspel eller om hans svaga resultat som tränare i Sverige.
Eller att
som att det
frontar,
har någonting med detta att göra.
Eller att han nu frontar nya säsongen av Över Atlanten.
Okej, ja, det kanske någon skriver också. Nej, men alltså helt ärligt, det har ingenting med det här att göra, vad han har lyckats. Alltså, Barcelona skiter ju fullständigt i vad han har gjort i Landskrona eller Helsingborg. Eller så här, de vet inte ens att han har varit i Landskrona och Helsingborg. De har inte lagt in det i värderingen.
Du uttryckte det ännu tydligare i WhatsApp-gruppen. Barcelona vet inte ens vad Falkenberg är. Alltså, de vet inte ens om dess existens.
Nej. Exakt.
Så lite bryr de sig om vad Henke har gjort tränarmässigt. Exakt. I Sverige.
Och därför måste man liksom ha rätt ingång innan man pratar om Henke Larsson. Sen som jag sa, är man fotbollssupporter till ett allsvenskt lag, man tycker att han är en jävla pajas. Ingenting att säga emot det. Utan det är personer som kanske borde ha lite mer perspektiv till det här. Mm.
Ja. Och sen ruttnade du på Svedala igen då, dagen efter.
Gjorde jag?
Ja, det var väl då lite åsikter som gick isär då kring huruvida man ska se på Petter Northug.
Jaha.
Och det kändes som det kändes som att du var gravt generaliserande i hur svenskar vill ha sina skidåkare.
Jag tror inte det. Alltså, de vill ha Charlotte Kalla-typen. De vill ha Wassberg med snor
i skänken. Sa bara att du hade inte mycket wiggle room i din take på hur
möjligt
svenskar vill ha sina skidåkare.
Möjligt. Men en person som uppenbarligen mår dåligt, och det är inte första gången vi ser idrottare som har varit på den absoluta toppen som har haft problem efter karriären med att hitta samma motivation liksom i livet. Man har gått till droger eller alkohol eller vad det nu kan vara och liksom fått ett beroende. Vi har Gascoigne, vi har på vår egen hemmaplan den eviga fyran, Sven Nylander.
Nej, men Magnus Hedman också.
Jag skulle komma till honom. Nu kanske inte Sven Nylander hade de stora problemen som Magnus Hedman hade. Men det finns ju någonting tragiskt i det här också, som jag tycker är snarare viktigare att belysa än att bara som krönikörer gjorde liksom bara pissa på Petter Northug. Så därför tog jag absolut gärna, mycket gärna en sargad människas försvar. Och sen har jag alltid gillat Petter Northug. Det ligger, alltså det tror jag till och med jag har nämnt i podden. När alla trötta jävla svenska skidåkare med Kalle Halvarsson i spetsen inte lyckas med någonting, så kommer den där enorma vinnaren, stora idrottsmannen, och bara slaktar. Det tycker jag är ballt.
Vi ska också
I en sport som är väldigt mycket blåbärssoppa, och även där Petter Northug kommer ifrån liksom, och syltmackor, så är det ju liksom, det är härligt när det kommer artister in i den typen av sporter, kan jag tycka.
Också väldigt svenskt att gnälla på Vallan.
Ja, herregud.
Vi fick inte till Vallan.
På Vallan.
Jag ska bara gå lite händelserna i förväg här.
Också
då.
Väldigt svenskt att valla bort sig.
Ja, ja. Vi har vallat bort oss i 12 år nu.
Ja, ja. Det är miljarder på den jävla valla som ska vara under skidorna. Man kör Stockholmsskidan rätt av.
Skulle också gå lite händelserna i förväg här, på tal om Kjell Jonevret avsnittet. Då hyllar vi faktiskt Kalle Halvarsson också. Ja. För att han då gick ut och inte alls ställde upp på att kritisera Petter Northug. Utan det är en vän. Jag vänder inte honom ryggen när det börjar blåsa åt andra
hållet. Så agerar en riktig människa, en riktig person, en riktig vän. Och därför fick han också en utbankad schnitzel. Nu får han en gång till, så får ni höra den om någon vecka med Jon Evret också. Men Kalle, fan, in my heart alltså. My boy.
Har vi...
Main man Halvarsson.
Är det största cringe-ögonblicket senaste 10 åren när han kör låten och musikvideon mot Klebo? Klebo? Klebo.
Skitsamma, det är Kalle på micken. Det är jag som är riktigt stolig på picken. Petter Nortug, vem fan är du? Du har ju lika stora bitser som Bryntes fru.
Med det sagt då, Champions League säsongen 1920 är avgjord. Bayern München är mästare. Lewandowski fick som första spelare någonsin vinna en trippel innehållandes ligan, den största kuppen och Champions League som europeiskt kuppspel. Och dessutom göra det då som bäste målskytt i alla tre turneringar. Det var dessutom hans första Champions League-titel. Jag vet inte hur du... Det är alltid så där när en stor titel delas ut. Man fokuserar ju alltid, eller jag gör det i alla fall det, på vissa individer. Vem det är viktigt för, vem som har fått någon slags revansch, vem som gör det för första gången, vem som signalerar att det här var sista chans. Alltså, man kände lite det med Thiago Silva. En så stor back, både ur ett klubblagsperspektiv men också ett landslagsperspektiv, alltså som lagkapten och mittback i Brasilien som har gått lite tungt de senaste 10 åren. Alltså...
Men om vi tar 2010 till 2020, var hamnar han liksom på listan bland centrala backar?
Thiago Silva?
Ja. Du har Ramos.
Nej, men han, alltså, i och med att han inte har Champions League-titeln,
Puyol,
så kan han ju inte ens vara topp 10.
Han är inte ens topp 10 alltså.
Landslagsmässigt och klubblagsmässigt så saknar han ju de tyngsta bucklorna. Mm. Jag vet inte. Alltså...
Vi slänger ut frågan till våra lyssnare. Men det går ju att fundera på i alla fall, för att han är ju en fantastisk mittback. Och han är ju så här typisk brassebacken, väldigt rörlig, smidig, precis som Marquinhos.
Ja.
Men har ju mer kontroll på grejerna än många av hans landslagskompisar har haft.
If I speak, I will have a problem. Men ställ Thiago Silvas meritlista mot Jerome Boateng. Vem hade sagt att Jerome Boateng är en bättre och större mittback än Thiago Silva de senaste 10 åren? Men börjar du syna vad Jerome Boateng har gjort och vunnit och lyft de senaste 10 åren och jämfört det med Thiago Silva?
Ja, men det är samma diskussion som du kan ha om Totti. Var placerar vi honom på fotbollshimmeln? Vad har han vunnit? Okej, han vann VM 2006 med Italien. Han var inte fullständigt fundamental i det italienska landslag som vann VM 2006.
Skicka in straffen mot Australien.
Visst, skickade in straffen som Grosso fixade. Men alltså, helt ärligt, det går ju att prata om Thiago Silvas liksom, fotbollskunnande, sättet han spelar på.
En tydlig distinktion, om du ska dra upp Totti som ett exempel, så är det ju visst. VM-bucklan 2006 legitimerar Totti, ja, det legitimerar Totti att nämnas i en diskussion om vi då pratar 00-talets bästa spelare eller bästa släpande anfallare eller offensiva mittfält, trekvartista eller vad det nu kan vara.
Vad har han för titel? Han har alltså, förutom, jag tar inte ens med Coppa Italia, men jag tror inte han har vunnit Coppa Italia.
Nej, sen har han ju Scudetton 00-01. Alltså,
that's it.
Ja, that's it. Och det är ingenting att skämmas över. Det är snarare
tvärtom. Han har ju 7-1 i baken mot Manchester United också.
Ja, och Thiago Silva har väl 7-1 i brakan han också.
Jo, men nej, jag menar bara...
Han spelade inte den matchen.
Nej, du ser.
Det var Dante och David Luiz, va?
Du ser.
Ah, ja. Uh-huh. Hur som helst, jag menar bara... Alltså, Totti har förvisso liksom den största titeln av dem alla. Så att han är legitimerad att nämnas i samma sammanhang. Men... Totti har ju också någonting Thiago Silva inte har, nämligen liksom one club man-grejen. Han valde att stanna i sin klubb och därför så blir man ju lite immun då mot att jämföras med de
Thiago
som
Silva
har flyttat
vann...
på sig 2-3 gånger för stora pengar för att gå till de bästa lagen för att vinna de största titlarna.
Jag köper det i och med att då Thiago Silva har jagat kanske Champions League-titeln genom att gå till PSG. Mm. Okej, han valde fel då, om man skulle vinna titlar. Men nog fan är han med topp 10 på min lista. Alltså.
Ja, vart är Jerome Boateng då?
Precis utanför.
Precis. Så trampar du inte någon så här stenhårt på tårna.
Nej, men jag vill ju heller inte riktigt ta med dem som är jättebra nu, som har blivit jättebra nu. Ja. Alltså typ Van Dijk.
Nej.
För att man ska ha varit med lite från början på 10-talet.
Mm.
Ja, men det är också svårt, eller hur?
Om det är jättesvårt.
Så här, ja, men en 10-årsepok, jo, men där har det kommit till gott spelare på olika liksom, nivåer. Men Van Dijk har inte vunnit någonting med Holland till exempel. Han har vunnit Champions League och Premier League.
Ja, och han har väl heller ingen ligatitel av större vikt på 10-talet.
Exakt.
Den vann han väl först nu.
Thiago Silva har ju några.
Precis som
han har en final också i Champions League.
Det har han. Nej, men, det var ju en sån spelare man hade fokuserat extra på ifall PSG hade vunnit. Precis som det hade varit speciellt att se då Choupo-Moting som kommer in från Stoke, kylan i Stoke, och blir någon joker i det här slutspelet, och att han då hux flux går och vinner Champions League. Alltså det hade ju varit ett otroligt öde och så vidare. Men vilka fokuserade du på i Bayern München? För att jag kunde liksom inte, alltså, ser du när Lewandowski går ner på knä och bara liksom bankar händerna i gräset, då kände man, fy fan vad han har längtat efter det här.
Ja. Nej, men ja, dels Lewandowski absolut, för att han, jag tycker att han har förtjänat det. När man summerar hans karriär så ska han ha den här Champions League-bucklan också. Förutom allt annat som han liksom har åstadkommit i Bayern München.
Men han är
nu börjar jag tänka på, ja precis,
han är så Zlatan, han får ju acceptera att det förmodligen inte kommer bli en mästerskapstitel med sitt land.
Det kan man köpa lite Ryan Giggs och sådär, Bale, när han var som bäst. Men nu när du nämner namn så börjar jag bara tänka, var placerar vi Lewandowski då på 10-talets lista bland forwards?
Nu är han svår. Jag
har låst mig här nu, jag har fastnat lite där, du kan nämna vem som helst. Men alltså jag blir ju lite påverkad.
Han är förbi Higuain och Kun Agüero nu.
Tycker jag.
Det, så är det ju.
Kun Agüero har inte vunnit någonting med Argentina heller. Var placerar vi Messi då? Nej, sluta. Fan, nu vart jag alldeles... Men jag är rörig i skallen för jag äter ingenting.
Nej, jag förstår. Nej. Men du födde ljuset.
Kan jag få försöka bara komma till att jag då var påverkad av Viasat-studion som hade ett väldigt stort fokus på Kingsley Coman. Mm. I och med att han då kommer från en PSG-bakgrund, inte bara fostrad själv utan har även familj som är väldigt nära klubben och supportrar och allting sånt där. Och att han då som 16-åring väljer att ta en annan väg via Juventus och sedermera då Bayern München. En spelare som har sällan också pratat om som en av de bästa i världen. I och med att han har varit skadad. Sen vi som har sett honom i Bayern under den tiden han varit skadefri har ju sett en fantastisk spelare. Det var nästan som han liksom inte förstod riktigt att det var sant. För vi som då följde honom i Juventus såg ju absolut ingen storhet i honom. Nu har han skjutit en Champions League-titel till Bayern München. Mm. Och dessutom en titel som inte är den tredje raka. Utan det är den första på väldigt, väldigt länge.
Ja, och jag såg igår att det här var, om man nu ska räkna in liksom franska ligacupbucklor som en major titel. Och det kanske man ska. Jag menar, det är väl så man räknar Zlatans titlar och Dani Alves titlar och Xavis titlar. Och, alltså då åker lite Charity Shield och Coupe de la Ligue, såna superkupper åker in. Mm. Men igår så nickade alltså Kingsley Coman in sin 24:e titel. Mm. Och killen är 23.
Ja, han har ju valt sina klubbar med omsorg.
Ja, det får man verkligen säga. Och det är ju inte, som du är inne på...
Är det Bayern München, det spelar ingen roll. Då vinner du ju titlar.
Nej, men jag säger bara att det är ju, precis som du är inne på, inte någon spelare som i 4, 5, 6 år har varit en spelare man ser på som en starkt bidragande spelare till hans klubbs framgångar och lyftande av bucklor.
Däremot så kommer jag ihåg...
Han har ju varit ett Bayern München alltså fram tills bara för något år sedan. Då har det varit Robben och Ribéry hela vägen någonstans.
Ja, men
kultfigurerna. Ja. Och det är först nu de har lämnat. Men i det här laget så har det varit väldigt mycket Serge Gnabry. Perisic kommer in, de får in Coutinho. Alltså så här, Müller har trummat igång också och nått fornstora dagar. Så att man har
Men jag kommer ihåg en period som man hade som var fantastisk. Jag pratade med Daniel Olenklint om just Robben Ribéry. Hur ska man lyckas ersätta de två spelarna? Uppenbarligen så har ju det gått väldigt bra.
Det får man säga.
Vinner Champions League i år. Bayern väldigt bra på att förnya sig, måste man också säga, och ge cred till klubbledningen där.
Vi satt ju här med Pöler för något år sedan och frågade oss så här. Mm. Fattar inte Bayern München att de tröskar på för länge här nu med samma lag? Mm. Det kommer inte bli bättre nästa år för att man fortsätter med samma lag som inte har vunnit Champions League 3-4 år på rad.
Diskussionen som initierades av Daniel Olenklint, den liksom gick ut på att Kingsley Coman kanske kan bli ännu bättre, eller i alla fall axla utan problem, för så bra tyckte vi att han var match in och match ut. Mm. Sen som sagt, han hade en del skador som har kanske bromsat den utvecklingen. lite grann. Förutom det så fastnar mina känslor på Manuel Neuer också. Nu har han blivit väldigt, i och med att det har varit ett mästerskapsliknande slutspel, så har diskussionerna kanske varvats lite i Viasat studion. Och det har varit väldigt mycket fokus till exempel på Manuel Neuer, och Niva hade en lång utläggning om hans skador och problematik att komma tillbaka, och han kändes utdaterad, och sweeper keeper Neuer, han var banbrytande men kommer aldrig komma tillbaka till det han var. Och jag älskar ju när äldre spelare motbevisar kritiker. Att liksom så här, karriären behöver inte vara slut bara för att man får en skada post 30.
Nej.
Och det är ju någonting som jag alltid kommer med mig. Alltså jag kommer aldrig köpa till slut som spelare när du är 28. Bara för att du har haft 3-4 dåliga år. Och menar på att så här, visst, det där flög mellan 20-24, men den brintiden är över. Jag tror alltid på någon slags ny renässans.
I Neuers fall var det ju dessutom så att den där fotskadan inför VM 2018 till 100% motiverat ledde ju till att så här, nu är det väl ändå läge att ge spaden till Ter Stegen,
ja,
som var fantastisk i ett av Europas bästa lag, Barcelona. Och Neuer är machotränad, han har haft en nedåtgående form, och han är inte, alltså så här, det är ju fullt rimligt att det blir den diskussionen. Så att Neuer har ju dessutom tagit sig tillbaka från ett starkt ifrågasättande. Hade Zlatan varit skadad eller Lewandowski varit skadad, så hade det ju fortfarande inte varit någon diskussion om huruvida han skulle spela eller inte om han är fit for fight, i vilket liksom dassigt slag han än är i för dagen. Men det, där, alltså, där var ju Neuer, och det har han ju tagit sig tillbaka till från också.
Jag tycker att Martin Åslund var sylvass egentligen i hela studion igår. Han var otroligt bra. Bland annat så säger han om målvaktssituationen i Bayern München, när Ola liksom frågar, han är trots allt 35, men det är ingenting som man behöver fundera på. För fysiken emot så håller ju Manuel Neuer i 3-4 år till. Alltså, och när jag säger fysiken emot så pratar jag om skador, ingenting annat. För reaktionsförmågan och allting är ju uppenbarligen där. Och det kommer han dessutom kunna kompensera med viss erfarenhet också, där andra målvakter visar Buffon om inte annat tidigare. Så att det finns inte ens någon diskussion i Bayern München om att liksom värma det bästa. Och som Martin också sa, som jag tycker var jävligt bra, när den dagen kommer, då får man köpa världens bästa, eller så här, då får man köpa en riktigt bra målvakt. Eller hitta en riktigt bra målvakt. Mm. Då.
Hur tror du Ter Stegen kände igår?
Ja. Ja.
Hopp,
då blir det inget mästerskap mellan stolparna.
Det är ju bara glömma, VM 22 nu också.
Ja, ja. Ja, det är det.
Han får eventuellt, men i och med
är det Jogi Löw som coachar Tyskland fortfarande?
Ja.
Ja.
Mm. Men vet du vad som slår mig nu?
Nej.
EM 24, vet du vart spelas, va?
Tyskland.
Jajamän. Norge lägger inte av då.
Nej, det blir hans sista mästerskap.
Exakt.
Och sen en månad innan mästerskapet lägger Ter Stegen, hänger han upp pjucken i björken.
Ter Stegen lägger av innan Norge gör sin sista landskamp. Är det det vi ja, men här,
han är 40 då. Knappt, 39-40. Han är 35 tror jag, 86. Mm. Så han är 39. Fullt rimligt.
Ja, 38.
Alltså, det är favorit på att han gör EM 2024 mellan stolparna.
Ja.
Och hur gammal är Ter Stegen?
Ter Stegen är väl 92.
Okej, 92. Vilket betyder att han är 32 då. Ja, säg en skada i januari. Och så får han beskedet att du kommer inte ens med till EM. Även om han har kommit tillbaka. Då blir han så besviken så han lämnar fotbollen.
Mm. Ja, det vore ett jävla öde alltså. Mm. Vi är sponsrade av Sveriges största fotbollsbutik Unisport, och på www.unisportstore.se/totobalutto, Thomas, så kan man nu hitta våran topp 5 över de snyggaste nya klubblagströjorna.
Hur mäktigt är det inte att Toto Balutto får ett slash på ybermäktiga Unisport Store?
Ja, det är väldigt, väldigt mäktigt.
Ja.
På tal om väldigt, väldigt mäktiga, så är det ett par rejält mäktiga klubbar som till säsongen 2021 har hittat helt rätt med sina nya tröjor.
Ja, men man gillar när man går back to basic. När man ser inslag i en tröja, det kanske kan vara liksom ett skifte på ett eller annat sätt som gör att man känner igen tröjan från en epok där man verkligen liksom gillade laget, och en tröja som har fastnat lite för en. Och ett par av de tröjorna kommer vi surra om nu.
Mm. Manchester Citys nya hemmatröja gillar vi skarpt. Mm. Det ser liksom ut som en vattenyta i en fin pool eller ett riktigt, riktigt fint vatten
man vill,
vid någon man klippa
vill bara
i Medelhavet.
Man vill bara hoppa in i tröjan.
Ja, nej, City har ju faktiskt, tycker jag, inte haft speciellt snygga tröjor till och från senaste åren. Men den här ljusblåa tonen, det där mönstret, dundersnygg ny hemmatröja.
Det du säger, det är att det är plats 5 vi pratar om.
Precis.
Mm. Och på plats 4, jag vet att det är många som är glada att de är med på listan, höll jag på att säga. Men de ska ju vara topp 1, Liverpool.
Mm, det har ju varit,
omtvistad.
Ja, en jäkla vattendelare med nya gröna detaljen på kragar och ärmar. Men jag gillar ju när man vågar stoppa in en färgblinkning till någonting som finns i emblemet.
Exakt.
Och det är ju sannoliken en stor del av Liverpools klubbemblem. Den gröna You'll Never Walk Alone liksom gallerramen. Så att jag gillar det här. Det är många som inte gör det, men jag tycker snyggt.
Jag tycker den känns klassiskt med det lilla inslaget. Men jag tycker den är elegant. Det får jag verkligen säga. Och med det lilla inslaget, hade det varit för mycket grönt, då hade jag sagt nej och stopp direkt. Men det här det är liksom lite på ärmen, lite på kragen. Det är snyggt.
Vi gillar även Arsenals nya hemmatröja, men framför allt så gillar vi att Milan har gått tillbaka till de breda ränderna.
Men här är ju två lag som man verkligen känner igen. Alltså Arsenal har ju sin klassiska röda längs torson och sen vita ärmar. Jag tycker det är så jävla mycket Arsenal bara att se ut på det sättet. Men som du säger, Milan med breda, det var på tiden.
Det påminner ju faktiskt om sist när Zlatan var där och lyfte troféer. Mm. Då hade de ju också breda ränder. Så att, det känns som att Milans tröja har kommit hem.
Är någonting generellt sett med Milan-tröjan som är mäktig, den röd-svarta? Det är inga stora klubbar som har röd-svart randigt. Nej. Bournemouth, BP. BP.
Ja.
Kommer du på något mer?
Nej du, det är dåligt med rödsvart.
Vilka brassar
Mallorca är rödsvarta.
Vilka brassar är Flamengo som har rödsvart? Men inte på det sättet.
Nej.
Det här är liksom mäktiga Milan. Och att Zlatan med största sannolikhet, han kommer ju spela i Milan även om de tjafsar om 7,5 miljoner i lön eller 6 miljoner, vad det nu är. Det ska bli mäktigt att se han i den här tröjan.
Hörrni, de här tröjorna i all ära, snyggast av dem alla, det tycker vi är Barcelonas nya bortaställ. Helvete vad de har gått bort sig senaste säsongerna, Barca med sina bortaställ.
Back to basic, Gusten.
Nu är det black is back och sen så är det gulddetaljer. Kanske lite skevt en säsong efter man har sumpat både liga och Champions League
kan
och så vidare.
Tycka.
Men det här var 5 plus på alla sätt och vis.
Det är vår lista och ni går in på unisportstore.se/totobalotto, eller hur Gusten?
Yes. Och de här tröjorna finns givetvis till försäljning hos Unisport, men inte bara dem, utan alla nya fotbollströjor går att hitta hos Unisport, Sveriges största fotbollsbutik.
Ja. Och en man väntar på, jag ska fan köpa det, jag som inte köper så mycket matcher, jag ska köpa Milans och så ska jag ge bort den till en god vän. Och sen ska jag gå in och behålla PSG:s nya, så fort den kommer. Och den kommer finnas på unisportstore.se. Brutal tröja, den hade toppat den här listan om den hade varit ute.
Vi säger stort tack till Unisport för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack!
Mer då från gårdagskvällen, vad tyckte du stack ut? Vad tyckte du om matchen?
Tyckte den var en fantastisk match. Jag tyckte den hade precis allt. Alltså, men jag kollar på en Champions League-match, framförallt en final, då vill jag att det ska se ut som igår. Högt jävla tempo, hög teknisk kvalitet, målchanser för att det finns så många offensiva spelare på planen. Det spelar ingen roll vad du spelar för typ av försvar egentligen i en sån där match. Utan det är så mycket bra spelare framåt. Och även de som är precis bakom som lägger fram bollarna. Ta Joshua Kimmich som ett exempel. Fina fötter på varandra jävla position. Då det är så här det ska se ut. Alltså tempot i den där matchen, alltså, det är otroligt.
Jag håller inte riktigt med dig alltså. Jag tyckte att, och det är väl fullt jävla rimligt, jag tyckte att det var ganska många spelare som såg lite tagna ut av stundens allvar. Alltså okay. det var en del slarviga passningar och enkla bolltapp och felbeslut.
Men det är för att tempot är så jävla högt, och det får man nästan acceptera när det är. Det ska vara sånt där jävla högt tempo i en Barcelona-final.
Visst, det var inget trögt tempo. Det var väl ett par inledande passiva 10-12 minuter i andra halvlek, tyckte jag, där det var väldigt mycket ställningskrig och vem vågar gå för det mest.
Ja. Vilket också hör till dramaturgin i matchen, ja, på något
sätt. Herregud vad det hör till en final också, ja, som avgörs i en match, såklart.
Men jag tycker det känns spännande.
Liksom. Jo, absolut. Jag tycker bara att det var vissa unga spelare som har imponerat stort på mig hittills under den här säsongen, och inte minst här i slutspelet, som jag tyckte såg lite darriga ut. Alltså Alfonso Davies, Thilo Kehrer och var en del spelare som kändes lite tagna av stundens allvar.
Vilket jag tycker också så här adderar någonting till det jag säger. Alltså det är hög teknisk kvalitet, det är högt tempo, och sen så har du dessutom nervositeten i de unga spelarna.
Sen såg du i mitten på andra halvlek, alltså efter Bayerns mål, så är det ju väldigt mycket då Neymar som ska ha bollen, för det är han som då ska leda PSG tillbaka in i matchen. När han fumlar ut bollen över sidlinjen 3 gånger på 1,5 minut. Och man kände, alltså man såg nästan på hans kroppsspråk så här, vad fan är det som händer? Ja. Vad är det som händer?
Man har ju varit där ute på kanten själv några gånger, haft dåliga matcher och vet hur jobbigt det är tredje gången man fumlar ut eller bollhelvetet liksom.
Ja.
Så att ja, det är klart man kände med honom där. Det var inte hans match den här gången heller då, Neymar, men han skapar samtidigt mycket, alltså Det är så bra motstånd. Mm. Så att på något sätt måste de också ta ut varandra lite. Det är så jäkla hög nivå även på de defensiva spelarna.
Verkligen.
Annars så fastnar jag lite i att det inte är publik. Alltså det var någonting. Jag har varit på 3 Champions League-finaler. Hängt med Juve-fans, Real-fans, Atletico-fans. Och liksom ha med mig känslorna när de sitter och gråter efter matchen, euforin efter, sången, fan, komma till en Champions League-arena, uppdukat allting. Så när jag liksom satte mig och skulle knacka krönika, så tog det över mig att det ekade spelarröster som sprang in och skulle fira på planen för att de hade vunnit Champions League. Det tog över. Känslorna, de tråkiga känslorna, att det inte fanns publik.
Du körde utan publik, Judas?
Nej, jag körde med.
Tänkte inte ens på att det var tomt på läktaren, va?
Nej.
Så jävla bra funkar det.
Nej, men så drog de igång Will Grigg. Ja, på slutsignalen.
Nej, för fan. Första låten som spelades, det är ju Dr. Alban. Sing Hallelujah var första låten som gick igång.
Jag hörde den andra. Aha. I alla fall. Eller det var den som först kom till mina öron. Då började jag tänka på Will Griggs on fire. Jag började tänka på EM 2016, du och jag på Rydelapp, du och jag på poolfest i Toulouse, alla svenska supportrar, allt skönt häng med irländare, Will Griggs här och där som blev Zlatan is on fire, your defense is terrified. Och då blev det en så jävla stor supportergrej för mig, och så började jag tänka på alla Bayern München supportrar sitter hemma i någon deppig jävla lägenhet i München eller i utkanten, vem vet, och inte kan fira det här. Med en stövel, såklart. 2 liter stövel och dricker något för ljummen lager. Kontrasterna då till att det hade varit 35 000 Bayern München supportrar på Istanbuls gator. Och det hade bara liksom gungat och sjungit, så deppiga parisare som tar gravöl och röker en fet liksom. Mm. Och försöker komma tillbaka, eller ja, sörja. Det blev för stort för mig för att kunna följa ens det där efterspelet. Alltså ens kunna bry mig om det där efterspelet.
Ja.
Sen kan jag ju säga det i samma mening som jag kan prata om hur fantastiskt jävla bra Bayern München har varit. Det är alltså det första laget någonsin som går rent genom gruppspel och slutspel, vinner alla matcher i en Champions League-runda.
Ja, och då kan man inte heller liksom peka på att de har fått någon jättelätt lottning.
Ja, exakt.
Det var ingen skrattmatch,
nej, men
vägen fram hit. Liksom.
Ja, nej, det var City som de slapp.
Ja, visst. Men,
alltså, Lyon slog ut dem. Alltså, så att,
ja. Exakt.
Barcelona i kvarten och hej fan, de har gjort det ruskigt bra, Bayern München, Chelsea, hej.
Mm.
Den tar man ju med sig, och det tycker jag så här, det, när man har sett en match live, då tar man ju med sig den väldigt länge. Det var någon som ska sluta upprepa den hela matchen från Stamford Bridge. Men, och jag köper det. Alltså, det. Vi ska inte prata om det. Men alltså, den utskåpningen, vi var ju helt hänförda av Thiagos insats. Och det roliga är att vi ser ju samma Bayern München i finalen mot Paris. Det är samma Thiago som gör samma grejer med Paris mittfält.
Ja, men det var en fantastisk kväll. Jag vill verkligen understryka det. Jag tyckte också att det var en otroligt sevärd och härlig match. Men jag var väl inte helt såld på
kvaliteten
och det tekniska kunnandet. Ja. Och jag var faktiskt lite besviken på... Oh, sen är väl det alltid så här, var det motståndaren som gjorde den dålig och så vidare, eller var det en själv som underpresterade? Men jag tycker ju PSG:s forcering lämnade en hel del att önska. Kommer du ihåg vad vi pratade om förra veckan också med Tuchel och Icardi? Alltså att Icardi inte ens kommer in i den här matchen.
Han är inte form.
Nej, men det är liksom sekundärt tycker jag.
Ett underbetyg till Icardi. Herregud. Sen, i den här matchen ska de ju ha Icardi i toppform. Då är han en spelare som gör skillnad. Det är han som tår in den där bollen. Mm. Eller hur?
Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Visst, alltså han ska i alla fall vara en spelare på plan som gör skillnad i sista tredjedelen.
Det ska också sägas när jag pratar om teknisk hög kvalitet och tempo att jag kommer till den här matchen från en potatisåker i Solna och två stycken ångestlag AIK mot Helsingborg direkt på Champions League-finalen. Bam! Bayern München mot PSG. Det är klart att den kontrasten kanske gjorde att jag upplevde den tekniska nivån och tempot högre.
Såg du intervjun med Mix Diskrud?
Ja.
Hur dålig är plan där ute, Mix? Ja, spela på värre. Klart man spelar på bättre. Jag spelar på bättre, men... Ja.
Din norska är ju inte dålig, Gustav. Det är den inte.
Nej, men jag har kollat på ganska mycket norskt senaste tiden.
Exit.
Ja, Exit och sen Maskineriet.
Har Norge gått om Danmark?
I?
På seriehimlen.
Skådismässigt,
nej. Det är en norsk våg.
Ja, det är absolut norsk våg. Och sen så är det ju Norrbaggen här i Morden i Sandhamn som rullar på C-more.
Honom älskar jag. Honom skulle jag nästan vilja ligga med.
Vi är ju väldigt, väldigt hårda vad gäller nivån på lookalikes. Noterade du min Micke Nyqvist-konte förra veckan?
Ja, och det jag gillar med den, alltså det har problem med folk som skickar in lookalikes, det är att de skickar in någon med samma skägg, samma hårfärg och samma ras. Ja. Och så tycker man så här, kolla vad de är lika. Ja. Det är det sämsta. Och,
ja, men det är liksom så här, de kör samma bil. Ja, han kör en blå bil och han kör också en blå bil, men det är inte samma bil. Liksom.
Faktiskt. Det är mycket mer delikat och svårt att hitta Micke Nyqvist i Antonio Conte. Mm. Det är sånt, det är ju för proffsen. Liksom.
Ja. Hittat en i Norrbaggen i Morden i Sandhamn.
Det finns någon jävel i honom. Ja, är det Seat Micke?
Nej. Vet du vem det är? Poja Asbaghi. Kom ihåg, se Poja Asbaghi i honom.
Okej. Okay. Jag vill inte ligga med Poja.
Jaha. Nej, okej. Okay. Visst, det behöver man inte göra. Vart skulle jag någonstans då med det här? Med Mix Diskrud, ja. Att han var så jävla uppåt kring gräsmattan. Han var så här, vad fan, det är inte så jävla farligt.
Låg under och spelade skit hela första halvleken och han var så här norskt morsom.
Ja. Nej, men jag förstår att alltså, det blev ju ett sånt väsentligt kvalitetsjack uppåt. Det blir ju, alltså, det kanske blir lite för gnälligt av mig att sitta och tycka att det inte var någon jättehög teknisk nivå. Men jag trodde i alla fall mer på en tuta och köra. Och första halvlek var väl väldigt mycket så.
Herregud, alltså Navas och Neuer.
Jo, men håll med mig om att andra halvlek var, alltså, det var märkligt få avslut för att vara en Champions League-final där det ena laget
i andra halvlek, ja,
ligger under och inte har någonting att förlora. Man måste framåt. Det måste till, liksom, det måste till några slags avslut i alla fall för att ens ha chans på en
kvittering. Jag tycker att de saknade en referenspunkt i Paris anfall. Mm. Alltså det saknades en Icardi där framme, en Cavani. Någon som är av yppersta världsklass i form i en sån final. För att de skulle kunna faktiskt vända på det.
På tal bara om reaktioner efteråt, jag noterade ett, hur jävla cool killen Mbappé var. Alltså han kändes lite mer så här.
Jag tar det nästa gång.
Men det kommer. Ja. Det är lugnt. Mm. Jag har många år
kvar. Säg någonting om honom också. Ja. Och hans framtid.
Han kändes verkligen liksom chill, inställd till att
Thiago Silva sårar, de förstod mig. Han ska väl typ till, jag vet att Fiorentina förhandlar med Thiago Silva.
Ja, även Chelsea. Ja. Mer Chelsea.
Om Chelsea kommer in i bilden, Fiorentina förhandlar, så kommer Chelsea in i bilden, då är det ju bara dra upp vita flaggan och surrender.
Fan, Jacquini kan väl, han får väl pitcha.
Du ska vara anfallare i Beppe Jacquinis lag. Beppe Jacquini, har du någon bild på det? Va?
Varför har han så stor keps? I och för sig känns Thiago Silva också som någon som har lite för stora kepsar. Men, och han skulle väl dessutom spela mittback då i Beppe Jacquinis. Mm. Fio inte anfallare. Ja. Men sen så har vi ju då Alaba som sannerligen stod och tröstade Neymar.
Ja.
Lite medvetet länge, tycker cyniken i mig. Mm. Han vet här, Alaba. Han har ju, alltså,
kamerorna är på honom.
Kamerorna missar ju inte vilken
gugge här, alltså.
Kamerorna missar inte vilken Bayern-spelare som tröstar Neymar, alltså den största stjärnan på planen, och liksom visar sin empati och sin förståelse för och kan liksom åsidosätta sin egen framgång och lycka för att vara en medmänniska. Hade han stannat 15-20 sekunder innan, ja, då hade jag nog också sållat mig till kören som sjunger Alabas lovsång. Men
du är en man med ett gott hjärta, kärleksfyllt och passionerat, Gusten. Så när cyniken i dig kommer fram någon enstaka gång, då lyssnar jag. Ja. Och jag köper det.
Hansi Flicks reaktion dock. 6+. Schnitzel, återigen, det känns som att vi har hyllat Hansi Flick på alla sätt och vis senaste tiden. Men ser du hans reaktion? Mm. Slutsignalen går, alla liksom tappar av eufori, men Hansi Flick vet att innan jag gör någonting, då tackar man för en god match. Ja. Inte håller på med någon jävla kramkalas deluxe här och att han ska stå omfamna Tuchel. Här har du näven, här har du en kort kram. Tack och bock, inga liksom flin och grin i ansiktet, utan bara värdigt liksom. Har jag missat någon? Nej, det här var nog hela staben. Jag kan inte gå runt och tacka varenda jävel här, va? Och jag ska inte liksom låtsas som att min kram kan göra någon skillnad här. Ni har precis förlorat en Champions League-final. Men jag gör i alla fall rätt för mig innan jag gör någonting annat.
Hansi Flick, den perfekta tränaren.
Ja, såg du på presskonferensen efteråt när han fick frågan om Thiagos framtid? Vi kan lyssna här. Han pratar tyska och min tyska är obefintlig förutom några ord.
Så vi översätter.
Men han får då frågan av en journalist. Vad säger de om Thiagos framtid? Var det här hans sista match? Och Hansi Flick säger, han sa faktiskt till mig precis här nu innan jag kom hit att han stannar. Och sen så håller han masken i 4 sekunder med liksom gravallvarligt ansikte. Och sen så brister han ut i, ja, det här.
War schönes Gesicht, ja, man muss ja sagen.
Kul.
Mycket roligt. Så alla bara, ja. Börjar fila på rubrikerna. Någon snabb jävel där, ja, hade ju redan tryckt ut det.
Sen så gillar jag verkligen, alltså, jag hade inga problem med att vara öppen med det, att liksom, så här, Hansi Flick, vem är det? På tal om det vi inledde avsnittet med assisterande tränare. Han har ju glidit med och varit i tyska landslaget länge bakom Jogi Löw och så vidare. Men igår då, när Niva i studion berättar om att Hansi Flick har som gammal så här, halvdan spelare i Bayern München hela tiden
funnits på radarn,
hålls kontakt med, och man identifierade att han hade kanske inte kunnandet på plan som spelare som en av de allra bästa, men han, det var en jävla fotbollsstjärna.
Hade Klopp och Tuchel liksom. Det då? Det har vi redan pratat om. Nej, Mourinho.
Exakt, men det finns väl en anledning till att det någonstans stannade för Lothar Matthäus som förbundskapten för Ungern, typ. Men då att de lite mindre anonyma spelarna är kanske de som är bäst lämpade för att ta det vidare. Och att Hansi Flick då har skickats ut på olika, som Niva uttryckte det, satellituppdrag hela tiden med ambitionen att någon
gång... Säger någonting om Bayern Münchens jävla makt i Bundesliga och inom den tyska fotbollen.
Ja, och som att vi pratade om förra veckan.
Hoffenheim bara, ja, det här kanske vi kan bli vår framtida tränare. Gör han det tillräckligt bra eller gör han det överjävligt bra? Då är det tillbaka till Bayern igen.
Ja. Men som vi pratade om förra veckan med Alfonso Davies, att då, alltså så här, Bayern München är en tysk klubb som hittar sådana spelare i Vancouver, i Kanada. Alltså i ett land som har noll
kred. Nu var ju
Davies
en spelare som man kan då sålla till skaran av spelare som man pratar om. Inter hade honom som 16-åring, men man tog honom inte. Det var för att han var för kort. Barcelona var där och ryckte. De hade han i sin hand, men de tog honom inte. Vilken miss. Nu är det Bayern München som får liksom skörda framgångar med honom som Bacco kommer göra under ett... liksom, hur många sådana spelare finns det in? Alltså, alla storklubbar har bäst på alla de största spelarna. Och så var det även med Alfonso Davies. Ja. Alla klubbar hade koll på honom när han var 16 år. Men Bayern München var starkast och tog honom. Ja. Man kan inte gräma sig som Inter-supporter. Va? Var vi där och ryckte när han var 16? Det går ju inte.
Nej, och så kanske man då kan istället då slå fast, om nu Alfonso Davies var så på radarn för de största klubbarna som inte jag då hade koll på, att Bayern München även vad gäller det där ligger i framkant vad gäller uppföljning.
Ja.
Alltså att man hela tiden har
men
sina
finns det så många sådana här
sonder ute.
Jo, men det, alltså, du kan nämna en uppsjö, det är därför jag säger att han sållar sig till en skara spelare. Det är så många sådana där. Aubameyang, ja, men varför släppte Milan honom en gång i tiden? Åh, vilket misstag. Hur många som helst finns det som då andra storklubbar haft ett intresse någon gång för.
Vi är sponsrade av C-more och nu så är det inte speciellt lång tid kvar tills vi återigen får se vårt älskade landslag spela fotboll. Det är tuffast tänkbara motstånd, förhoppningsvis på en bättre gräsmatta på Friends Arena. Aha. Men det är Frankrike och Portugal mot Jan Anderssons Sverige. Truppen tas ut i dagarna och matcherna ser ni inte bara Sveriges matcher utan alla Nations League-matcher via C-more.
Jag tänkte säga det, de här Nations League-matcherna, man kan tycka vad man vill om Nations League, men det som är så jäkla bra med Nations League att det är toppmatcher på landskampsnivå. Annars har det alltid varit träningsmatcher som är så jäkla trötta. Eller då kvalmatcher mot San Marino. Men nu är det toppmatcher. Så varje kväll i stort sett så är det en match som man verkligen vill kolla på. Så att skaffa er C More abonnemang.
Jag förväntar mig dessutom att i och med coronans inverkan på kalendersäsongen som varit och flyttandet av EM, alltså Janne kan ju inte ta några chansningar. Nu är det skarpt läge. Han måste spela in de spelarna han tänker spela med i EM. Spelare som ligger på gränsen, de måste ta chansen. Det kommer inte vara någon dassig sömnig liksom. Ja, nu leker vi Nations League.
Det är skarpt läge direkt.
Det är det. Utöver Nations League fotboll så vet ni att PGA-touren ser ni på C-more. Är ju inne i slutspelsfas nu, va? Ruskigt bra. Och så är det NBA-slutspel för alla basketvänner där ute.
Tack till C-more!
Tack till C-more för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Tack C-more.
Om vi pratar lite framtid då, kort. Vad är spontana känslan hos dig att det här innebär för PSG?
Jag tror snarare att man har fått ännu mer motivation att satsa ännu hårdare till nästa säsong. Eller om man nu kan ekonomiskt satsa hårdare än vad man redan gör. Men jag tror inte det kommer påverka någonting, utan den sportsliga satsningen går vidare. Tuchel har nog köpt en säsong till dessutom, så att det är väl ett liknande PSG som vi får se. Det kommer vara vissa skillnader i spelartruppen såklart.
Nasser ska ju ha en jävla guldbagge också för sin skådespelarinsats. Om det nu är så att han stod där på podiet och var rasande och typ tänkte inte en jävel ska vara kvar. Nu måste vi bygga om laget helt och hållet. Han såg ju väldigt liksom... Jag vet att ni gjorde ert bästa och ni kom jävligt långt och vi är så nära. Och han sa ju själv efteråt liksom att
också.
det här förändrar ingenting. Nu har vi kommit ännu närmare, men vi ska dit, så att det är bara upp på hästen igen och fortsätta.
Jag tycker han har visat tålamod. Fan, åttondelsfinaler och kvartsfinaler, det har de ju många som helst, men de har fortsatt satsa hela tiden, så att PSG, de kommer vara med lång tid framöver.
Jag tror nog dock att Leonardo och Tuchel och i förlängningen då Nasser behöver identifiera det där mittfältet som svaga länken i lagdelsbygget.
Beundra om liksom Verratti kanske är utdaterad just i PSG, sen kan han säkert få en fantastisk tid i en annan storklubb. Det är länge nu med Verratti som nyckelspelare på det mittfältet. Jag tycker inte han är dålig, jag säger ingenting om det, men man behöver förnya sig också.
Ja, och jag menar, alltså, det är väl en sak med Verratti jämte Thiago Motta och Matuidi. Det är något annat med Verratti som liksom, okej, bredvid dig så har du Ganagay och du har Ander Herrera och du har Marquinhos. Marquinhos tycker jag är fantastisk.
Jag älskar honom.
Men väldigt mycket ur ett defensivt perspektiv, om vi bortser då offensiva fasta.
Han är jag älskar allt det estetiska med Marquinhos.
Ja, förutom hans skägg och hans tunna pannband.
Ja, men hur han rör sig på fotbollsplanen som mittback, det är...
Men håll med mig om att ur offensiv, konstruktiv mittfältssynpunkt så är ju inte PSG där än.
Nej, det tycker jag verkligen.
Och det kanske är där som den uteblivna forceringen kan häröras.
Ja, alltså, det är mycket möjligt att det hela
du kan ha Neymar och Di Maria och Mbappé längst fram, men vem är det då som sätter dem i positioner eller sätter dem med bollar att faktiskt göra någonting av närmre motståndarnas mål? För att det är väldigt lätt att spela ut till Neymar när han droppar ner och söker den i, liksom, på egen planhalva på vänsterkanten. Men därifrån får man väl ändå anta att Bayern München känner att det är okej att han har bollen.
Lite som att... Ja, men lite som att det blir jobbigt för Fiorentina när Chelsea kommer in och vill ha Thiago Silva. Så hade det blivit jobbigt för Inter om PSG helt plötsligt går för Tonali som någon slags ersättare där. För det är en spelare som slår fram bollarna. Han har bättre fötter än Verratti. Med det sagt, jag har inte Verratti dåliga fötter, men det du säger, alltså, som även kan slå en boll på yta som sitter perfekt.
Eller? Tänk dig Marquinhos, Tonali, Pogba.
Ja, där har du.
PSGs
och det framåt.
Ja.
Ja. Ja, men då är det över.
Ostoppbara.
Då är det över.
Då är game over.
Då är det game over.
Och Bayern München, alltså Thiago är ju såklart en bricka i spelet som gör skillnad.
Mm.
Men tror du Bayern har påbörjat ett fucking världsherravälde?
Världsherravälde! Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror alltså det Real Madrid gjorde var nog ganska unikt. För många klubbar som satsar minst lika hårt, kanske ännu hårdare än vad Bayern München gör. Det de däremot har skapat nu med Hansi Flick och med flera av spelarna, Kimmich inte minst, Lewandowski har ett par säsonger kvar också, Thomas Müller på nytt född. Många spelare liksom som jag tror så här bildar någon slags fundament i Bayern München som betyder att de kommer vara med i semifinaler och finaler framöver också. Så tror jag tycker att de saknar kanske det sista, det som Real Madrid hade i Cristiano Ronaldo.
Mm.
Så det, alltså så här, nej, de kommer inte vinna tre i rad, det kan man inte tro. Och då ska man också säga att innan Real Madrid så hade ingen klubb vunnit ens två gånger i Champions League.
Nej, och alltså...
Men någon slags epok har inlätts här nu med Hansi Flick. Det är jag övertygad om. Organisationen är så stark och deras makt inom den tyska fotbollen att sopa rent på de spelare de vill ha, den är så stark.
Man pratar ju alltid om Bayern München först och främst som en maskin, en lagmaskin.
Mm.
Men jag tycker att man pratar väldigt lite om...
Vi har pratat nog om lagmaskinen Bayern München kanske till och med.
Ja, det kanske
vi har. I alla fall benämnt dem en gång för mycket som maskinen Bayern München.
Det var därför...
Igår beskrev de som svulstiga, det tyckte jag var ett fräscht uttryck.
Det var därför jag ville lyfta frågan om så Lewandowski som... en otrolig spelare som de lite står och faller med. Alltså Lewandowski fyller 33 nästa år. Alltså det är ju deras enskilt viktigaste spelare vad gäller målgörandet, vinna matcher, vinna matcheriet och sätta sig i finaler i kuppspelet. där är ju, tycker jag, Bayern München ganska sårbara. Men det är ingen, alltså...
Men sen är han the body och han tillhör det här gardet av fotbollsspelare som verkligen tar hand om sig. Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski. Alla tre kan fortsätta spela till skadan kommer. Mm. Så med det sagt så är det ingen panik med att ersätta Robert Lewandowski. Däremot så ska man ju såklart se till att ha en ersättare.
Jag skulle bara addera en PSG-mittfältare till det där ganska, i mitt tycke då, långt ifrån fullfjädrade offensiva kreativa.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Kreativa mittfältet, och det är ju Paredes. Mm. Alltså att han startar en Champions League-final såg man inte riktigt komma. Nej. När Roma släppte honom till Zenit.
Nej, Ander Herrera såg man det då.
Mer än ja. Paredes och Gana Gay.
Ja, jo. Ja, men så är det.
Men hej.
Men hej.
Det om det kanske.
Ja.
Vi säger grattis till Bayern München, till Adam Pöhle Nilsson och alla andra Bayern München-supportrar där ute. Konrad Lugauer, kusken, stor Bayern München-supporter.
Hur tror du Neymar känner idag för Lans borta på lördag?
Ja, jag vet. Någonting säger mig
så alla,
att Neymar
ingen,
inte startar den matchen.
Alla har ju missat att den franska ligan faktiskt har återstartat.
Så jag satt faktiskt och kikade igenom Monacos startelva. För jag tycker det är roligt att följa sådana här lag som var i Champions League semifinal för bara 3 år sedan. Som hade ett helt otroligt lag med Mbappé och Falcao. Och...
Först en döm i ryggen.
Ja, exakt. Och de värvade liksom in... Men de gick ju före verkligen. Ja. Sen så kanske det inte bara var klockrena värvningar, men... Man gick före och man kände ju också så här, när det här väl spricker, då kommer det spricka stenhårt. Och det har det ju gjort när man nu synar Monacos.
Ja, det är så.
Ja, det är, Golovin är kvar. Men Golovin, det är så här...
Det är ändå nyckelspelare i det laget.
Ja, ja. Men ska man vara ärlig så är ju Golovin en av alla de här ryska mästerskapsspelarna.
Ja.
Som egentligen...
Inte borde ha lämnat Ryssland.
Som man tänkte, jaha, han är så här bra.
Men man sen blåste ju upp det ryska landslaget lite för mycket, det gjorde man.
Ja, de blåste väl upp sig själva en del också. Det men nej, det var typ hans namn jag hittade i Monacos startelva här från premiärrundan.
Hur som helst, är det Lans borta för Neymar på lördag? Jag säger som du, Gustav, jag vågar tro att det inte blir någon start för Brassen.
Nej, det är ju absolut känslan. Ja. Men samtidigt så tror jag ändå att Neymar tänker att... Det kommer gå. Och fan vet de inte, han har hittat rätt till slut. Han ska inte tillbaks till Ronald Koemans Barca.
Nej, det tycker jag verkligen.
Och försöka
inte.
Liksom återskapa svunna tider. Han är inte en ung spelare på väg uppåt i karriären som kan liksom lära sig
Messi
och vara bakom Luis Suarez och vara en del av en trojka. Neymar måste få vara kung i sitt land och rike.
Men annars är ju det bästa man kan göra efter att ha förlorat en match surt och tungt att spela en ny fotbollsmatch med bara 3-4 dagar efter.
Ja,
förutom nu.
Exakt. Omgång 1 av 38.
Det är så här, det funkar
liga,
efter att torska ett derby AIK Bayern och att sen gå på Falkenberg borta och ha revansch.
Ja, men Falkenberg, PSG.
Jo, men PSG från en final i Champions League ska åka och spela Lans borta.
Ja, ja, och
då finns det ingen motivation.
Nej, och det du pratar om, det är ju liksom så här, sur jävla förlust nu, ja, men som i Allsvenskan nu. Det är liksom, det är ändå gått 17-18 matcher. Det finns tid kvar. Det är jätteviktiga poäng på spel nu. Men typ Elfsborg efter torsken mot Östersund igår, de vill ju ingenting annat nu än att bara pang på direkt, för att vi ligger fortfarande bra till. Det är bara sura poäng att tappa. Och nu blir guldet riktigt svårt att hota om. Men i det läget så vill vi bara spela match igen. Mm. PSG:s läge nu, det är så här, de vet ju att vi vinner Ligue 1 om vi spelar 32 matcher. Vi kan vaska 6 matcher. Mm. Vi kommer ändå vinna ligan överlägset. Mm. Och att då sätta tänderna i Lens borta i den första av 38 omgångar.
Det är tung. Men du, på tal om allsvenskan. Mm. AIK tog en stor skalp, eller skalp på skalp, men en stor seger i alla fall.
Norling tillbaks på bänken.
Norling tillbaks, 3-5-2. med gamla Norling 2018, där har Bartosz varit med. Mm. Så att, han kan ju definitivt formera den truppen exakt som Rickard Norling gjorde 2018. Och det enda man känner är att spela 3-5-2 för all framtid, AIK. Mm. Det är identitet på fotbollsplanen.
Men jag undrar hur Rickard Norling kände när han, om han nu följde den här matchen, att jaha, okej.
Okay. Ja, men han hade all möjlighet att byta. Han fick ju byta hur mycket han ville under säsongens gång.
Det kanske han hade kunnat, men du fattar vad jag menar.
Ja, det är klart jag fattar
vad du menar. När dessutom Bartosz i intervjun efteråt står och pratar om, för att Jonas ställer väl någon fråga i typisk stil med att så här, varför gick ni över till den här taktiken och det här spelsättet?
Ja.
Och Bartosz säger, nej, men det är så truppen är byggd. Väldigt mycket för att truppen är byggd så.
Aja. Och ser du det laget med Mets, Pertan och Sotte? Ser du Seb där på mitten tillsammans med Adu som faktiskt ser bra ut igen? Såg ju för jävligt ut i det andra spelsättet.
Jag tyckte det var så jävla kul. Det är i slutet av första halvlek så kommer det ut en boll i andra vågen och där är Adu som alltid och fångar upp och samlar upp den bollen. Men man ska ju då, det vet ju alla som har varit med någon gång, att i det läget så handlar det om en sak, det handlar om att döda bollen. Inte tappa bollen i det läget och åka på någon omställning, utan ta ett skott och sätt det på rad 46 om det är så.
Eller ut på kanten.
Bara bollen liksom. Dör liksom. Det är inte läge att ta ner den och exponera dig för ett bolltapp. Och Adu gör ju som han alltid gör, han tar emot bollen och så får han iväg något liksom uselt skott.
Ja.
Petra liksom noterar då detta och Jon Persson känner sig nödgad att säga det alla tänker. Ja, jag vet faktiskt inte om jag någon gång har sett Enoch Kofi Adu få iväg ett bra skott därifrån. Tyckte det var så bra, Jon. Så måste man liksom.
Man måste kunna säga det alla tänker ibland, ja. Också. Man måste få saker och ting bekräftade av kommentatorer.
Han kan inte skjuta.
Nej.
Det är, så är det bara. Han är bra på mycket.
Tillfredsställande.
Men inte att ta skott utifrån. Mm. Så det tyckte jag var pikt och kul av Jon Persson. Men utöver det så måste man ju säga att det var en allsvensk helg som återigen gick i hemvändarnas tecken. Pontus Wernbloom tillbaka i IFK Göteborg. Alltså,
ja, han är orörlig.
Fikaligan är nu till 2/5 samlade.
Ja.
Eller är de bara 4?
Oklart va, jag tror de är 5.
Vet de själva.
Någon jävla gång ska det fikas.
Nej, men jag tror att det är väldigt, väldigt mycket av vad Göteborg behöver just nu.
Mm. Det
för
tror jag också.
Göteborg är ju, precis som AIK, inne i en period där all bets are off. Nu kan vi inte hålla på och prata spelfilosofi och framtidens fotboll och metod. Nu måste treorna in, va? Innan vi hamnar rejält prekärt i den här tabellen och börjar slåss för överlevnad. Och där tror jag att Pontus Wernbloom kan bidra med oerhört mycket.
Tror jag också. Det tror jag definitivt. Så att, alltså, man kan fortfarande göra mycket i allsvenskan. Jag tror att IFK Göteborg kan lyfta, AIK kan lyfta och mycket kan hända i toppstriden också, även om jag redan har nämnt Malmö FF till svenska mästare 2020. Så här, fan, det är många gånger kvar.
Tyvärr för oss då så gick han ju från liksom presentation till spelklar på bara några timmar. Och hade vi fått med oss det in i helgens tototrippel så hade vi kanske inte rört Djurgården rak seger mot Blåvitt. De andra två benen satt ju som berget.
Ja, men nu gjorde det.
Övern i Varberg och rak seger AIK. Men det var ju jävligt surt att tappa den på en sen kvittering. Återigen.
Ja, men ibland faller man på mållinjen, men jag tycker att vi är helt rätt på tripplan nu. Alltså, vi har gått starkt sedan coronauppehållet. Och, ja, men vi fortsätter på det. I helgen blir det ju rakt av. Ja, kanske inte allsvenska, men det finns väl någon superettan som du alltid brukar hitta.
Hitta något i Lans PSG kanske?
Ja, vem vet.
Ja.
Kanske det.
Den som lever får se. Som alltid så skickar vi ut våra tripplar i veckans andra avsnitt och eller via våra sociala medier där ni såklart följer oss på kontot Toto Balotto.
Mm, och alla som tänker att de vill få en ny start kanske som Thiago Silva, hitta nytt jobb någon annanstans. Ja, de går in på randstad.se, nämligen världsledande på allt vad det gäller karriär och jobb. Eller hur, Gusten?
Allt pekar väl på att Allegri har använt sig av Randstad här nu under året.
Ja, och där då har hittat blåsvart. Vi får se, det är något jättestort möte, eller jättestort. Det kommer bestämma Contes framtid. Vi har pratat om Contes otroligt märkliga hela tiden exitar från klubbar. För att han är missnöjd med något. Nu är det liksom hur säkerheten och hur de är skyddade i Inter från allting utomstående som är fel och sådär. Han är speciell, Antonio Conte, det är han verkligen. Men det kan ju mycket väl bli, alltså de är i kontakt med Allegri om man får tro italiensk media, så att det kan bli ett skifte där, och då är ju frågan, vad händer med Antonio Conte?
På tal om Conte, jag tyckte
PSG kanske, jag vet inte.
På tal om Conte och hans klassiska bevingade ord som du så ofta återkommer till i den här podden, nämligen att man kan inte äta på en 100 euros restaurang med en 10 euros sedel, så skickade Pöler igår kväll ut ett liknande citat från Niko Kovac, alltså Bayern Münchens tidigare tränare, under hösten, att man kan inte försöka åka i 200 km på autobahn när laget bara klarar 100.
Det är inte lika starkt.
Det är inte lika liksom. Nej. Det är inte bra.
Nej, det är svagt.
Ja. Jag skickade för övrigt ut en lite filosofisk tweet angående Niko Kovac igår.
Jamen.
Nej, men alltså, har han Champions League på CV:t nu? I och med att han ledde Bayern München.
Nej, det har han inte.
Nej, jag vet, men alltså, jag tog då som exempel att om en spelare hade spelat de matcher som Niko Kovac var ansvarig över och sen dragit korsbandet och inte gjort någon mer minut i Champions League, så hade ju han haft Champions League på CV.
Absolut, även om det är en annan situation.
Ja, det är ju lika antal matcher i turneringen som sen slutar med seger.
Mm. Ja, absolut. Det finns något i det. Men Kovac, han har definitivt ingen Champions League-buckla att fira. Du tror han sitter och knyter näven hemma och tänker, fan, det här är min buckla.
Jag tror att han känner sig delaktig.
Ja. Han fick ju sparken för att han var urkass.
Jo, visst. Men
kan han känna sig hur jävla delaktig han vill, Gusten?
Han vann ju de facto matcher som la grunden för den här segern.
Grunden. Han la ingen jävla grund.
Tre torsk där.
Man hade gått vidare från den jävla gruppen och sprungit baklänges bakbundna.
Nej, jag är fullt medveten om att Niko Kovac inte har Champions League på CV:t här nu. Men jag tyckte i alla fall det var en intressant tanke i alla fall. Men det tyckte inte du?
Nej!
Okej, så att du menar att en person som innehar en ganska så tung roll i en ganska så stor klubb har skapat det här kontot på Twitter för att skriva av sig. Mm. Dela ut lite kängor och antyda att fuffens föregår och kritisera både de som är verksamma inom hans egen klubb men
även andra
och
absolut
kollegor och sådär.
Och sen samtidigt trolla på det här sättet med att skriva typ så här: kan Wilbacher vara den sämsta ungdomsledaren genom alla tider? Han skriver mycket om dig och Isak också, som gör att man känner bara på det här kontot att det här är någon ganska nära. Och vi känner ju det ibland med så här trollkonton. Normalt sett så, du blockar, jag skiter i vilket. Det får gå. Man får, i den här rollen som vi har, eller yrkesrollen som man har, när man är exponerad, så kan man liksom inte hålla på och liksom känna sig jagad hela tiden. Det skulle inte gå.
Nej, man kan heller inte ta varje strid. Liksom.
Nej. Så som jag tar det är att jag ibland var hundrade lackar tillbaka och så skriver jag det jävla sopa eller någonting så som jag tycker i stunden. Ja. Mitt blod kokar över lite. Man tar tangentbordet och liksom låter fingrarna flyga direkt från det kokande blodet. Och så skjuter jag iväg det. Det är så jag jobbar. Du jobbar med blocken.
Ja,
det är
olika. Men så här, ibland så stämmer ju även jag i bäcken också. Och så känner jag att nu just idag så fick det nog ändå bli en liten dispyt här. Mm. Men då kände du kring det här kontot att vänta nu. Här är det någonting som är lite fishy, va?
Ja, men det var faktiskt två stycken som skrev till mig direkt att det där är inga problem att hitta vem det är. Och jag vet inte om du har funderat på hur Aschberg jobbar med trolljägarna. Så här, hur kan de hitta de här personerna? Men det är tydligen väldigt enkelt att liksom söka upp en IP-adress. Man kan till exempel se var profile pick är uppladdat. Ja. Man kan se vad kontot är skapat och man kan se var tweets är skrivna. Så det är liksom väldigt många olika parametrar och allting är då på en och samma adress där en och samma person bor. Så att då är ja, men superenkelt att få fram ett namn. Och då får jag det här från två olika personer. Jag får det här namnet från två olika och visar hur de ringer in kartor, hur de har jobbat och så vidare.
Så du skakar fram det här namnet. Du vet nu vem det här är. Ja. Och det här visar sig alltså vara det jag precis redogjorde för. En person som sitter på en ganska, om det här nu skulle komma fram, ganska jobbig stol då.
Ja,
det blir svårt för honom att förklara.
Ja, alltså om man läser upp de här, nu har jag tagit screenshot på allt, om vi skulle liksom läsa upp allting. Så det går inte att vara kvar, tror jag, liksom, och arbeta i någon klubb. Och jag tror det är svårt att se att andra skulle ta den också. Så att, jag vet inte. Ni som håller på och trollar, tänk på vad fan ni gör. Det kan få stora konsekvenser för er framtid. Det är absolut inget hot eller någonting sådär. Men fan, vissa saker är så jävla onödiga att skriva. Är det Emil Borg som brukar skriva ganska skarpt till oss? En person på Twitter som är sig själv och inte är anonym. Man kan också vara anonym och skriva skarpt till oss, men vissa saker tycker jag man kan undvika. Och det har vi inga problem med. Sen så ibland så kan vi också svara skarpt tillbaka på sån kritik och man kan tyckas vara lättkränkt, men det tycker jag vi har rätt till också, att ibland om tonen är hård, svara med hård ton tillbaka. Men som sagt, inga problem med det, men när man trollar på det här sättet, då är man ute på jävligt hal is.
Mm. Nej, men framförallt så är det väl bara liksom en kul liten blåslampa att ha i arslet på den här figuren.
Ja, exakt. Jag kollade upp ett par andra troll och sådär också. Så det finns några blåslampor att ha. Liksom. Och det är fan helt otroligt hur folk nära oss kan, alltså så här, ibland även vänner kan hålla på det här sättet. Eller vänner, kollegor. Liksom. Så att,
vi är tillbaks där vi började. I det missunnsamma Sverige.
Ja, exakt.
Folk har för svårt med andra personers framgångar eller vad det nu kan vara. Alltså man går och bär på så jävla mycket mörker, ja, och så mycket missunnsamhet och så mycket hat och så mycket liksom skit som man måste få ut, att man till och med skapar trollkonton och pushar ut det där. Men ja, det biter
och riskar sitt arbete
ibland.
Ja, ja. Vi får se vad vi gör, Gusten. Hur som helst så vill vi bara framföra vår egentligen råd. Att ta det försiktigt med vad ni skriver.
Giddra inte så jävla mycket.
Nej, det kanske är det vi ska säga. Sluta giddra.
Börja trolla.
Börja trolla.
Nej, det var ju det man skulle sluta med.
Oh.
Fan vad sjukt. Det är första gången jag tänker på det nu. Att liksom sluta giddra, börja trolla har fått en ny innebörd liksom, i och med sociala mediers intåg. Och att man nu alltså det betyder något annat än vad det betydde när det där uttrycket kom
så
till.
Är det, så är det.
Men Om du hör det här som sitter på det där kontot, du vet ju om det. Va? Det är dumt.
Nej.
Dumt. Aj, det här var dumt.
Ja, det var det.
Det är inget roligt möte att bli inkallad till när vi lägger ut den texten.
Nej, så är det.
Och presenterar det för vederbörandes arbetsgivare. Aj. Här kommer Dr. Albans Sing Hallelujah. Återigen, grattis till Bayern München som är europeiska mästare och 100% rättmätiga sådana.
Så är det. Hörrni, vi hörs en gång till den här veckan. Toto Balotto kommer ut två gånger varje vecka. Det blir kul, eller hur Gusten?
Det blir det. Ciao tutti.
Ciao tutti. People fighting, people happy, people jamming on the party station. Oh, love.